Allsvensk podd 19 maj, en fredag. Vi struntade ju att köra i onsdag så att det var så otroligt mycket fotbollsmatcher den här veckan. Och så tänkte jag att vi skulle wrap it up med två omgångar på fredagen. Men vi fick ju en tråkig händelse i veckan, så det blir väl att mycket fokus på en match och den spelades inte ens.
Det blir lite delikat situation. Man
exakt.
Det är svårt att ducka det ämnet också.
Mm. Som ni hör har jag med mig Patrik Bränning. Välkommen.
Tack.
Och sen har jag en lite mer svettig kollega i Linn Nordström. Hur var det?
Ja, alltså, det är ju inte klimakteriet den här gången i alla fall.
Okay.
Utan nu är det ju att precis som Mange var inne på igår, när Djurgården spelade så långsamt, så gick jag väldigt långsamt till jobbet idag. Men svettas ändå för att det är så varmt. Det är så enormt
du
smart.
Ljög för oss också i kommunikationen.
Jag
tycker
inte.
Jag var fantastiskt. Teorin var ju, hon skickade ett sms långt i, eller du skriver fel plats för att du tänker att det tar lång tid för sms att komma in så att du hinner gå till den platsen.
Jag var vid Urban Deli på Sveavägen.
Fel som bor i Stockholm,
ja,
vet du vad det är.
Och så skrev jag att jag var vid Maestro där vi köper de flesta av våra måltider.
Ointressant det här är alltså.
Ja, men jag tänkte, jag vill roligt. Bara att alla ska veta att man får skicka sms om man är lite längre fram, för att smset kan ju typ fastna i luften.
Mm.
Så indirekt så var det ju inte en lögn.
Ja.
Nej, nu är jag här.
Försök inte reda ut det.
Ja, jag ville få det på lite dåligt humör innan vi drar igång.
Ja, det är svårt.
AIK, IFK Göteborg, eller IFK Göteborg, AIK var det väl som skulle ha spelats. Ställdes in för matchfixning. En av de reporterna som jobbade mest med det här uppe i Stockholm var ju du, Patrik. Så att jag tänkte att du kunde ju ge oss lite information om vad det var som hände och så vidare.
Ja, det vi vet är väl att i tisdag så ska en AIK-spelare ha blivit kallad till ett möte av, enligt våra uppgifter, en före detta AIK-spelare. Och på det mötet ska han erbjudits en summa på någonstans runt 1 miljon kronor, och även blivit hotad då av andra personer vid mötet. Om han inte skulle påverka mötet med IFK Göteborg på ett negativt sätt för AIK. Alltså det gick ut på att han skulle se till sig att AIK förlorade den matchen.
Mm.
Och då skulle han då bli ersatt med en stor summa pengar. Och det vi vet är ju att det är alltså en före detta AIK-spelare som ska vara en av dem som tagit kontakt med honom och legat bakom det här. Mm. Och det vi vet via Mats Gren, IFK Göteborgs sportchef, som av någon anledning har varit polisens informationsansvarig i den här frågan, så tyder väl allt på att det är Kenny Stamatopoulos, alltså AIKs reservmålvakt, som skulle stå i matchen.
Mm.
Som ska ha varit den som blev erbjuden det här. Det vet vi inte, det har vi inte fått bekräftat. Men enligt Mats Grens första uppgift.
Och jag vet inte om vi ska stanna och prata om Mats Grens uttal. Jag tycker att det känns otroligt korkat, rent ut sagt.
Ja, det var ju dumt. Och sen han försöker reparera genom att säga att nej, men det var fel, det var inte han, det var flera spelare i AIK. Och så kommer han med en ny uppgift som också verkar helt tagen i luften. Eller den verkar helt tagen i luften. För när man pratar om Björn Westerström som jag gjorde idag, då är det fortfarande singular han diskuterar, ja, den här spelaren som ska ha liksom varit utsatt för påtryckningar. Det ska handla om en spelare. Och man tolkar honom mellan raderna. Och då kan man väl gissa att det är väl inte liksom farfetched. Nej. Att det är målvakten. Och om det då är en reservmålvakt som är slutet på sin karriär, som kanske inte har den bästa lönen i AIK, så kan man ju också tycka att det finns logiska förklaringar till att det är den personen hon reser på. Och om det nu är det, då får man ju hylla Kenny också för att han
slår
larm direkt och verkligen står upp för det här. Så
men finns det någon logisk förklaring till Mats Grens uttalande?
Nej, det finns det inte. Jag vet inte, Mats Gren känns som en person som han stod i en grop redan innan allt det här började, sen han bara fortsatt gräva så intensivt han bara kunnat för att komma ännu djupare ner i skiten. Så att han är väl inte den
någon
mest
slupade
mediehantering. Det är väl det man kan sammanfatta.
Någon borde ta spaden ifrån honom.
Ja.
Så att han inte kan gräva mer.
Ja, någon informationsansvarig eller medieansvarig i IFK Göteborg borde någonstans kanske inte skicka fram Mats Gren i den här frågan överhuvudtaget. De hade kanske kunnat nöja sig med ordföranden.
Ja.
Kan man tycka.
Ja, verkligen. Nej, men om man tänker på det här Ulf Jörnvik twittrade tidigare i veckan när han var lite klumpig med offside-situationen som Djurgården hade där, att han twittrade ut att de hade förlorat efter den där grejen, så är det ju verkligen en mini-mini-grej med tanke på det Mats Gren pratar om. Hans förtroende måste ju vara gone.
Mats Grens, alltså, om han är så impopulär i spelartruppen som det verkar, så är han ju, känns han inte mer populär bland fansen, om man säger så. Så att, han har det kämpigt, han är pressad.
Och inte hos polisen heller nu.
Nej, nej, precis. Och det är intressant bara att liksom hela den här matchfixningsskandalen, dess ansikte utåt första dygnet har varit Mats Gren. Det är ändå rätt begåvat att lyckas bli det.
Ja, helt, helt otroligt. Och sen då när han försöker rädda sig mot Wagner, så säger han att det är flera spelare. Sen när Wagner gör den här tv-intervjun så frågar han var du fått den informationen ifrån. Och då tar han tillbaka den. Ja. Så han vet liksom inte riktigt. Men vi skiter i Mats Gren. Han är ju...
Man kan aldrig skita i Mats Gren.
Nej, det kan man inte. Komma in på något sätt, men det kan, men den här grejen är ju fruktansvärd.
Ja.
Det är jättebra att det kommer fram världens eloge till spelaren, som vi inte, vi ska inte slå fast att det är han, men i och med att Mats Gren ändå säger som han gör så tror man ju att det är han. Men det är ju jättegrej att han liksom kliver fram och berättar detta. Det är ju kanonbra.
Ja, jättebra. Och framförallt om det är en före detta spelare i AIK, vilket det är enligt våra uppgifter då. Då kan man ju tänka sig att alltså, om du blir... Om du blir utsatt för påtryckningar från en person du inte känner, en kriminellt belastad person, det är ju, tänk hur svårt det är att anmäla. Tänk hur svårt det är, extra svårt det är att anmäla då, om det är en person som du kanske till och med har spelat med tidigare eller som du har någon slags koppling till i alla fall, som spelar i truppen också har kopplingar till.
Ja.
Då blir det ju liksom ytterligare en dimension på det hela. Så att det är otroligt rakryggat gjort att anmäla det direkt.
Men vad har vi fått fram någon ny information idag, fredag? Som inte fanns igår, utan nu är det locket på.
Ja, locket på är det. Ingen har pratat idag utom Björn Westerström och Rickard Norling. Imorgon kommer Stefan Ishizaki och Nils-Erik Johansson och möta media efter träningen. Men då vill de ha lite fokus på framåt derbyt också, som ska spelas på måndag. Så lite speciell uppladdning. Men de har haft ett avslutande möte idag i AIK där de i morse sammanfattade situationen med sina spelare. Nu kommer de från och med imorgon inte prata mer om det här inom truppen, utan då kommer allt fokus vara på Djurgården. Och sen kommer de på torsdag nästa vecka göra en ny sammanfattning tillsammans med den här professionella personalen de har anlitat, för att då utvärdera hur matchen också, för det blir en väldigt annorlunda matchsituation. Dels bara den här misstänksamheten spelarna emellan som de måste hantera nu, att om någon tar en märklig varning, om någon tar ett märkligt rött kort, hur reagerar de andra, kommer man börja fundera. Dels det, men också hur publiken kommer reagera om en av målvakterna släpper in en väldigt märklig boll.
Men blir Linnea avstängd i den matchen då istället?
Ja, han och Sundgren kommer inte kunna spela.
Okay.
Och det är där kan man säga också att AIK har valt att inte försöka göra något juridiskt åt just det, att de flyttar avstängningarna av principiella skäl, för att de inte vill att det liksom ska tolkas som om det finns någon bitterhet i det här, utan de vill liksom att hela frågan ska handla om den här matchfickningsgrejen och den skandalen. Det ska liksom inte överskuggas av att det ser ut som om de är bittra över att de inte får spela derbyt. Så att de har helt enkelt valt att avstå och göra det, vilket man kan tycka är både smart och hedervärt även det.
Hur mår AIK? Vad får känslan när du är där och träffar dem?
Förvånansvärt bra, tycker jag. Alltså, när man var där, nu försvann spelaren ganska snabbt, men det är liksom det är Daniel Sundgren spelar sommarnatt med Snowstorm från sin Jaguar och rutorna, och det dunkas och Kenny ropar på Nisse och ber honom vänta så han får skjuts till gymmet, och Nisse släntrar ut med någon Ikea-påse över axeln. Så att allt var verkligen som vanligt. Mm. Man hade inte kunnat se det så. Sen ser man på både Björn Westerström och Rickard Norling att de har varit igenom ganska mycket de senaste dygnen. Rickard Norling har en intervju på gång ut med som kommer idag eller imorgon, där han berättar lite mer om de existentiella frågor han har ställt sig själv kring det här, och han verkar ha varit rätt långt ner faktiskt.
Något du kan bjuda på?
Men han pratar väl om att om det här tas ifrån honom så har han ingenting kvar utom sin familj ungefär. Så viktig är fotbollen för honom, och han har funderat mycket de senaste dagarna, så mycket kan man väl säga. Så det har påverkat dem i alla fall.
Jag har en fråga. Tror du att detta var planerat sen innan, att de bara har väntat in att Linnea ska bli avstängd?
Va?
Eller tror du liksom att de har agerat snabbt?
Hur menar du nu?
Ja, men om det nu är då den här spelaren som man ska uttala sig om, att man har väntat in ett tillfälle på att han ska...
Ja, du menar matchfixarna?
Nej, jag är kvar i det här andra.
Då förstår du menar.
Att de har väntat in det här tillfället. De har tänkt att det är en ung målvakt, han kanske blir... han gör något misstag eller så, som han har ju fått nu tre varningar liksom. Att de har väntat in det här tillfället, eller att de liksom agerar i affekt.
Nej, men de är nog smart. Alltså, man ska ju inte underskatta kriminella personer, för de som är högst upp i kriminella nätverk är ofta rätt slipade personer. De är jävligt smarta på, de vet hur de ska komma åt pengar liksom. För att det är bara att titta på helikopterån, ett klassiskt exempel. Det krävs lite intelligens för att planera en sån sak. Så att, och det är inte så många kriminella människor på den typen av positioner som finns i Sverige. Så att, de är nog smarta, och om det nu är Kenny så, alltså, just, det känns ju... Alltså, om du ska ta en ung målvakt på väg upp i sin karriär, han har ju betydligt mer att förlora än vad en äldre målvakt har, så är det ju. Om du då dessutom tar en som inte tjänar så mycket pengar som de allra största stjärnorna, det är klart att du kan ju, när du själv sitter och planerar, ana att han kanske är mer, eller lättare att locka. Men nu gick de ju uppenbarligen på fel spelare ur deras perspektiv sett. Och nu blir det nog väldigt svettigt för dem.
En dålig bedömning om man före detta AIK som ändå har spelat typ, eller vet kanske vem han är liksom.
Han borde ha koll på, ja, på spelarna i AIK, absolut. Ja, ja. Men det är helt absurt alltihop.
Men om vi polisens arbete, vad känner du att de liksom har du fått någon känsla av att de har koll på det här eller hur långt de har kommit? Jag såg intervju med han Fredrik Gårde, han sa ju inte så mycket, men alltså, vad är känslan kring det?
Jag tycker om man läser Dagens Nyheter idag så hade de ju polisens underrättelserapporter har de fått loss som egentligen är hemligt material och där finns det ganska mycket kring saker som de redan vet, men som problemet för dem är ju att driva det i bevis, och det är ju svårbevisade saker såklart, för att det hänger ju ofta på muntliga avtal och det är svårt att det finns inte så mycket liksom bevisning. De är duktiga på att sopa igen sina spår, det finns säkert en ganska stor rädsla att vittna också kan man ju tänka. Så att jag tror att de vet betydligt mer än vad vi vet, och jag tror att de vet om betydligt större problem i Allsvenskan än som varit kända hittills. Så att det intressanta blir ju nu att de faktiskt har någon som har träffat dem personligen och förhoppningsvis någon som vågar vittna mot dem, och de borde kunna titta ut dem också.
Vet vi om det är någon som är anmäld?
Igår var det ingen som var anmäld, eller i alla fall ingen som var gripen. Sen får vi väl se vad de gör. De bör ju ha någon huvudmisstänkt för det här laget kan man tycka. Vi vet ju att de har en för detta spelare som de kollar på i alla fall. Så.
Är det beslutat när matchen ska spelas?
Inte det heller. De ska väl först se till så att de sportsliga förutsättningarna finns, och sen ska de komma överens tillsammans med ett nytt datum. Och det får vi väl se när det blir. Det är ju ganska späckat i år med ursäkt i manet också.
Största skandalen?
Ja. Eller det beror väl lite på hur den utvecklas.
Om det blir något bra av det menar du?
Nej, men eller? om det blir något, men det är klart att det är väldigt hedersamt och speciellt när en spelare går ut så här som han har gjort och erkänner att det här existerar, för att det gör det, och det här är ju verkligheten, bara det att det sker bakom stängda dörrar som inte vi vet om. Så därför så tror jag att det tar på en mera när man så här svart på vitt, om man nu då litar på alla de här uppgifterna som han har gett, att det är detta som är verkligheten. Och det är svintråkigt.
Men sen är det lite intressant också tycker jag, för det här är ju inga nyheter egentligen. Alltså, när vi pratade med Laul igår, då var det just, han har ju jobbat med det här ganska länge och det har varit två rättegångar på lite lägre nivå. Men han var ju övertygad om att det är en svenska cupfinal har varit uppgjord och två allsvenska matcher till. Och i DN så talar ju polisens underrättelsematerial för att det finns minst en allsvensk spelare som tjänar ganska stora pengar på matcher. Och det är väl där de största skandalerna finns. För det här är han de i stoppar innan det blev en skandal egentligen. Men det har ju med all sannolikhet genomförts matcher som varit uppgjorda allsvenskan.
Och jag jobbade på Kristianstadsbladet när KFF, det lokala laget där, var inblandad i matchfixning. Så att ja, det är ju ingenting som inte pågår i alla fall. Det kan vi konstatera.
Men är det klumpigt av de kriminella människorna att gå på alltså, en sån här stor match om man säger liksom?
Nej, men det är väl så, om de ska tjäna stora pengar så måste de ju på de stora matcherna, för det där är
de stora matcherna.
Ja, och enligt polisen då, återigen Dagens Nyheters uppgifter, så använder man bara de lägre serierna så lite sådär för att liksom rikta bort uppmärksamheten från de största matcherna. Det är där det snurrar som mest. Och det handlar inte bara om att, alltså, de behöver inte spela på hög odds, utan en stor del av verksamheten handlar bara om att tvätta sina pengar också. Så att de behöver inte ha så stora.
Fan, äckligt egentligen om man tänker att det är massa matcher som är uppgjorda och så sitter det liksom. Alltså så är det folk som kan få skit, tränare och ett annat, och så är det liksom spelare som har lagt sig i olika matcher. Det är ju liksom, det är
vidrigt. Och så står du och gråter på läktaren för att någonting har gått emot dig utan att veta att allt bara är ett skådespel.
Ja, det är så här, ja, verkligen vidrigt. Man mår dåligt när man tänker på det. Ska vi släppa det tråkiga eller?
Ja, vi måste göra det.
Ja.
Ja, ska vi släppa Mats Gren också eller?
Det kommer vi aldrig göra.
Nej, han är inte
tråkig. Ska han få vara kvar? Han förbrukar sitt förtroende. Snabbt ja nej.
Kan bara IFK Göteborg avgöra. Jag skulle sörja om han försvann.
Det är väl han eller Lennartsson som får lämna Blåvitt.
Eller båda.
Oj.
Det har ju varit lite andra grejer som har hänt. Jag är också full med känslor efter Malmö FF Östersund. Om man nu var full av olika känslor när man såg att IFK Göteborg AIK skulle ställas in, så var man det. Malmö FF Östersund, tre utvisningar. Safaris lilla örfil. Brosons hockeytackling.
lilla hockeytackling.
Ja, lilla hockeytackling. Han gick ju på bollen, enligt Rosenberg. Och sen Hoppkatt också. Två matcher för Hoppkatt och Safari, tre för Brorsson. Vad säger ni om utvisningarna?
Ett, slår inte någon. Det känns ju dumt. Spelar ingen roll hur hårt du slår. Det känns jävligt onödigt. Två, hockeytacklar inte någon. Det känns ju också dumt. Nej, det var väl inget att snacka om.
Nej, det är det inte. Och den här hockeytacklingen är ju, den är utav en annan värld. Det var ju med, men det var ju så att man fick inte dra efter andan kanske. Men det var ju helt sjukt. Och det var ju liksom, han kom ju i rasande fart från sidan.
Charging, till och med hockey hade varit förbjuden liksom, för att ta för många skär.
Till och med hockeyfolket hade uppskattat den här tacklingen. Men sen Hoppkatt är ju onödigt. Men det är ju såklart att han agerar i affekt efter det som hänt innan. Ja. Men galen match.
Han borde ju, man tycker när han ser att han inte Safari kan hålla huvudet kallt, så känner man kanske att han borde kunna göra det. Men just det här Safari blev så mycket snack. Jag satt och lajvade den här matchen och det var bara en smekning. Men det spelar ingen roll i det läget enligt mig. Är man uppe med handen där så är det ju utvisning. Det håller ni väl ändå med
om? Och det vet ju de om.
Ja. Varför kan man liksom inte köpa det då? Jag fattar inte det här. Liksom. Ser inte det bättre ut om man köper det som spelare? Eller Bro som står och skakar på huvudet efter sin tackling.
Det är Rosenberg som ska snacka med Brorsson. Där tar han bollen.
Det blir ju rätt löjligt.
Ja, framförallt när Brorsson var så oförstående efter domarens röda kort. Det är ju oförståeligt eftersom att han vet ju om vad som hände liksom. Och ja, jag vet inte, den matchen, jag trodde inte att den skulle utveckla sig till ett sånt rött kortfält som det blev till slut. Men tydligen så fanns det mycket, mycket heta känslor där. Och man måste ju som Östersund kanske ligga på den här gränsen för att man ska kunna slå ett Malmö FF. Men det ska inte behöva bli tre röda kort.
Brorssons tackling, han gör det ju lik den här jag mot Norrköping 2015. Han springer ner, det är bara att den här är lite mer huvudlös. Och han får tre matcher, är det rätt att han får en kortare avstängning än Kennedy Igbonanicke? Frågar man Axén så vet vi ju svaret, men om jag frågar er i den.
Ja, Kennedy var ju, den är ju också, alltså jag tycker tre matcher, och så, någonstans får man väl, liksom kommer det... Ja, men det känns bara för mycket alltihop tycker jag.
Brorsson ska ha ett kortare eller? Nej.
Ja, det kan jag också tycka. Jag tycker inte att det är så, alltså man får ju se på skaderisken. Jag tycker inte Brorssons skaderisk är så, alltså det är ju hård tackling, men det känns ju inte som han går in för att skada på något sätt. Kennedy tycker inte jag heller går in för att skada. Alltså det är ju en smäll absolut, men på något sätt så det är en eftersläng. Men är den så våldsam? Jag tycker inte heller det. Någonstans får man ju se vad liksom avsikten är. Kennedy ser fulare, så på så sätt behöver den vara längre för att den är utanför spelet också. Men den går ju också att tolka som man dels han har tröttnat på honom, dels han försöker ta sig förbi. Så jag tycker fyra matcher känns också liksom bara... Jag tror inte att det ger en större effekt än om man får två matcher.
Man vann den matchen trots åtta utspelare då, mot i och för sig nio utspelare. Och sen så, då kände man väl lite, är de för bra eller?
Nej. Det såg vi väl bara nu mot
Hammarby. Ja, men sen kommer ju Hammarby efter vi har den facit där. Men,
ja, att det är de inte. Men ja, de kan ju byta in spelare som kan avgöra. Och det var ju, alltså, nu ska inte jag säga att det var ett böljande spel, för det är att tala i klischer, men det kunde ju gå åt båda hållen. Det var ju
mot Bayern?
Nej, mot Östersund också.
Ja, absolut.
Nej, mot Bayern tycker jag snarare att det var Bayern som blev snuvade på poängen, att det var Malmö som gav bort. Men Östersunds matchen där, att Rekip avgör, det är ju ja, det är väl det flytet man ska ha om man ska vinna ett SM-guld också.
Sema har ju ett stolpskott. Sen mot Bayern är det ju Kristinsson. Jag vet inte riktigt vad han sysslar, men han släpper in den här 1-1 bollen.
Fantastiskt gott att hinna dem.
Men de leder ju ändå med 4 poäng. De har inte förlorat än, släppt in 7 mål på 9 matcher och har haft utvisningar, saknar en 3-4 försvarsspelare.
Så de ändå tappar poängen i tredjedel av matcherna. Det är ganska mycket för att vara så favorittippat topplag. Så
Och de hade ju problem mot Hammarby. Absolut, där fick de ju göra, slänga in sina trumfkort som de sätter på bänken när de möter motstånd som de tror att de ska klara av ändå. Så att nej, för jag tror att detta kommer kunna bli en lite jämnare serie ändå.
Ja, det tror inte jag.
Du tror att de drar ifrån det?
Du tror fortfarande på Häcken, så att jag vet inte.
De är faktiskt uppe topp tre här nu.
Ja, det är de i och för sig.
Men vilka utmanar då? Norrköping 2, Häcken är 3, Sirius är 4, Djurgården 5, det är Djurgården, AIK.
Alltså de som skulle göra det är AIK fortfarande, om man sätter truppbredd och så tycker jag. Norrköping ska ju såklart vara där också. Ja. Men jag tror ju fortfarande att Malmö, joggar hem det. De har ju fortfarande inte kommit igång på något sätt, tycker jag. De har fortfarande lite tveksamheter kring hur de egentligen ska starta, vilka som ska spela. Och
är det Manges fel eller vem spelar det?
Dels är det väl truppens bredds fel, och sen att vissa spelare inte är riktigt fysiskt förberedda när de inledde säsongen har man väl också sett. Så att de har fått liksom, ja, fasa in dem lite. Så jag tror att det kommer sätta sig det där. Om de inte säljer av alla kontraktslösa spelare i sommar, så kontraktslösa efter säsongen, så tror jag nog att de ska kunna ta hem det där. Mm. Eller intro på Häcken, så att, ja. Det är spännande, ja.
Såg ni Elfsborg AFC?
Det såg jag andra halvlek på den.
AFC tog ju ledningen där på en straff, och sen hade ju Dari hade väl haft ett ribbskott då, där man fick det senare. Men Elfsborg var ju till slut 2-1. Och hade man inte gjort det, så hade vi ändå suttit här och haft 9 poäng efter 9 matcher.
9 poäng.
Det är ju roligt för Elfsborg att de vinner fotbollsmatch, men jag vill ju ändå ha 9 poäng.
Roligt för Lasse Nilsson.
Ja, veteran Lasse. Som la upp en poolvideo idag från när Elfsborgs lag ligger och lapar i solen. Såg ingen Magnus Haglund på bilderna dock.
Nu mår han.
Det är ju ett otroligt dumt bolltapp i eget, precis utanför straffområdet för AFC, som gör att Lasse snor den, spelar till Simon, får tillbaka den och sätter den själv.
Ganska tamt, alltså målvakt. Okej, okay, att det går mellan benen på att försvara, men det är tomt det, distansen då, det den går inte precis.
Men Allansson hade varit riktigt bra innan i matchen, men jag tycker det är så dåligt att tappa bollar. Du är liksom ett lag som ligger sist och du behöver verkligen poäng. Du ska inte dela utanför eget straffområde.
Och så alltså, är det dessutom Pelle Olsson som tränare.
Ja, alltså skicka långt. Alltså, Bannansson hade ju skickat den där, jävlar, de hade ju skickat en 400 meter om det hade varit för 7-8 år sedan. Men grejerna, nu sitter ju han i, vad heter han, Westberg i Simo och skriker ut att Haglund hade behövt söka jobb på LO som inte Lasse hade gjort det här målet. Så att känslan är lite räddade Lasse Haglunds jobb med det målet.
Westberg undrar väl det också i sen.
Ja, jävlar vad het han var.
Ja, det var fantastiskt.
Skrytans journalistik i slutet.
Ja,
var
bra.
Matade.
Det var bra.
Älskade.
Det var inte bra. Så rolig stämning mellan han och Lasse, men det var ändå bra att han körde frågorna.
Ja, men man undrar ju stämningen är, för det kommer ju de här sköna bilderna när de firar i omklädningsrummet efteråt och Magnus Haglund går runt och klappar med liksom. Om det då stämmer, vilket det börjar göra, att 23 och 24 spelare vill ha bort honom, så undrar man hur det känns att gå där i mitten och klappa med alla spelare liksom.
Det kanske är Lasse som bara vill ha kvar, kanske därför han är.
Kan vara så.
Varje scen som spelar, inte Lasse från start, så är det kanske han är.
Det är så märkligt, man gör en jättematch mot Malmö och är liksom nära och tar poäng, och sen så bara kollapsar man liksom mot Sirius och 4-1 där, va?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och sen så nu så räddas man här på nöd och näppe. Alltså jag undrar vad som ligger bakom att man inte kan hålla en jämnare och högre nivå. Om det är någon form av motivationsbrist ifrån då Haglund att han inte får med sig truppen, eller om det är något underliggande missnöje, eller vad är det som gör att det ska behöva liksom vara så här upp och ner i deras formkurva? Det är ju ett EKG-test. Nej, men på riktigt.
Ja, nej, men någonting pyr ju. Och det har väl kommit ut vad det är för någonting som pyr. Det känns ju som det finns ett missnöje med Haglund.
Ja, det är uppenbarligen. Så enligt Brostenien så är det ju 22-23 spelare som är missnöjda med honom.
Det är ingen liten procent.
Man undrar ju också vem det är som är nöjd.
Han vill ju veta. Det är säkert Ellegård. Han känns som att han skulle aldrig uttrycka ett sånt missnöje.
Vad är Rami nu när han har kommit igång?
Just det. Även så konstigt som Anders Svensson ska in och träna med laget. Det känns också otroligt
märkligt. De här ska komma tillbaka och hjälpa till.
Ja, men nog bara trä. Alltså, varför då? Alltså, den känns bara märklig, tycker jag.
18 i målskillnad efter 9 matcher.
Han har ju härliga energi, tyckte de. Ja, han ska komma in och sprida glädje.
Ja, glädje har alltid varit Anders Svensson.
Visst hur man gör bomben i poolen när de ligger och solar nu.
Ja, men alltså 18 i målskillnad efter 9 matcher.
18 efter 9.
Alltså, han har ingen balans. Hur kan man, jag förstår inte.
Nej, det är ju obalanserade... det jag frågar
ju er. Nej, man måste ju spela gamla... ett annat mittfält. Man måste ju titta på truppen. Man borde väl ha byggt truppen annorlunda.
Men hur kan man göra en sån supermatch mot Malmö då? Och sen så dessutom mot Östersund var det väl matchen innan när man kommer igen och gör två mål på övertid också. De, det finns ju någon form av krigarfasion i laget.
Supersub Lasse vet du.
Det är Lasse på Lasse på Lasse han. Ja. Och det talar ju för att det är Lasse som är den där. Ja. Alla andra tänker samma, vi förlorar nu så kan vi byta av. Nej, skämt åsido. Men det är konstigt. Det känns ju, det är ju, om det är det missnöjet så då vill de väl inte spela den fotbollen de spelar eller? Nej. Är det det beror på?
Ja, men grejen är, det har väl funnits missnöje med Haglund ett tag. Om man har lyssnat på dem i truppen så var det redan förra året lite missnöje. Och då var det lite sådär, ja men hur utbrett var det? Det kändes i alla fall jag att jag inte var riktigt säker på. Men att det har funnits missnöje har det gjort. Och det har väl funnits spekulationer också att Elfsborg, som har fått en mer ansträngd ekonomi, kanske har sett att de inte har haft riktigt råd att sparka Haglund till och med tidigare. Att det har varit en av anledningarna faktiskt till att han suttit kvar så länge. Så att det här är ju inget nytt. Så är det. Och jag tror att spelartruppen också kanske börjar ha åsikter om ledningen ännu högre upp än vad Magnus Haglund är.
Stefan?
Till exempel tror jag. Jag tror till och med hela vägen upp till ordföranden har tappat lite förtroende där nere. Sen, får man veta, sen ska man ju bedöma hur mycket spelartruppen ska bestämma och sådär. Det är ju en annan sak.
Men Stefan och Bosse kan ju,
Bosse Bank,
kan ju rädda sina jobb genom att göra sig av med Haglund.
Ja, men det känns som de borde någonstans får man nog skicka Haglund snart. Om det nu är så här utbrett missnöje som det har visat sig vara.
Känns som att det är lite sånt läge där det är lite grenläge, känner jag. Det är liksom förtroendet i botten, det måste göra någonting. Inte, alltså, han, Haglund skulle säkert kunna lyckas kanske med sin fotboll någon annanstans. Jag säger inte det, men i det här läget känns det
och
som
nu
att
vann de ju igår ju.
Ja, men det känns väldigt, väldigt jobbigt läge för dem om de ska ha några ambitioner av att göra en bra.
Ja, men de har väl ett större problem med Elfsborg också. Tidigare var ju ambitionen att bli liksom den här utmanarklubben och på sikt också Sveriges största klubb. Ja. Det är väl någonstans de siktar mot. Sen har de fått anpassa det efter att ekonomin, efter den här arenaboomen, så har ekonomin inte gått lika bra och då har de liksom fått omvärdera det och tänka om och byta strategi, och det känns ju lite som de inte riktigt vet vart de ska vara än. De har ju delar av sin spelartrupp som kanske fortfarande tycker att de ska vara den där siktar allra högst upp, samtidigt som liksom, om man tittar på ekonomin, att kanske de ska ha en mer realistisk målsättning och sikta på platserna bakom och hoppas på något slags Europaspel via någon väg och sådär. Men det känns inte riktigt som de bestämt sig vilken typ av klubb de ska vara eller vart de ska ligga, och det kanske blir en krock där också att Haglund har rätt material och sen kanske delar av det materialet samtidigt förväntar sig ett bättre resultat än vad det går att få med det, och hans fotboll kanske också blir lite väl optimistisk med tanke på det material han har.
Men grunden är det här att de inte vet vad de ska typ komma i tabellen eller vad de har för ambitioner. Det är också ett privilegie, för det gör ju också att supportrarna inte kräver mera än vad de kanske presterar nu. De har inte den här superpressen som de andra storklubbarna har. Så att därför känns det som att Haglund kan sitta lite längre också. Men om nu spelarna visar sånt här öppet missnöje, så hänger såklart supportrarna på. Och då kanske det är så att det måste in en ny tränare där.
Kändes som det var lite prestigeövningar förr, det var lite runt klubben. Nu är det typ så här 4 500 som ska gå och titta på dem. Om det inte är AIK eller Malmö som är där, för då blir det 8-9, men 4-7 är ju inte så där.
Nej, men det är lite svalt nu.
Liksom. 15, liksom.
Ja, men så är det ju. Och det beror ju på att de inte kan göra samma typ av värvningar, samma typ av satsningar. Nej. Det ser man ju också. Så att det blir ju en ond cirkel det där. Så får man ju se vart de lyckas landa, att det inte faller för mycket.
Jag bara kör längre och längre ner den här onda, lite tråkiga cirkeln och kommer till Örebro SK. 4 raka förluster, 1-8. Hur mår man?
1-8 på 9 matcher.
Ja, men man mår ju inte bra i Örebro.
Har man någonsin mått bra i Örebro?
Alltså, de har ju haft en vår som har varit okej, eller en höst. De har haft en Nordin Gassi.
Jag tror de kommer få en höst som är okej.
Okay.
Tror du? Ja, det tror jag. Jag är inte lika orolig för de som jag kanske skulle vara för andra klubbar i allsvenska botten.
Men vilka ska liksom, för att alltså Kalmar känns ändå som det skulle kunna lyfta lite.
Tror du mer på Kalmar?
Men de har ju ändå kvalitet där med Rasmus och Viktor och David och alltså Melk.
Jag sitter med uppspärrade ögon.
Det finns ju ändå mycket allsvensk rutin där, och det finns ändå, alltså skulle Rasmus Elm gå in och briljera, så skulle det där laget vara klart mycket bättre.
Ja, då kan det gå fort. De har haft, det är inte Örebro, sparkapitalet i Örebro ser man inte riktigt längre.
Nej, titta mot Norrköping, de hade 12 skador i Kalmar. Ta bort 12 spelare från Örebro, det blir 2-15 på 2 matcher. Nej, men alltså, men alltså så jag tycker att man ska nog vänta lite, och jag tror att Kalmar ändå har, jag känner att det är värre för Örebro.
Det tror jag också.
Men tuff för Kalmar nu med om Tobias Eriksson. Jag vet, nu vet inte jag riktigt hur det blev med hans skada här. Han fick ju också lämna planen. Ja. Men det är klart att det inte är bra att ha så många skador. Så sen, samtidigt så tar de med dem här nu tidigt på säsongen och så hinner kanske Kalmar läka ihop och så gör man en riktigt
du
bra höst.
Du är positiv på allt.
Det är fredag eftermiddag.
Såg jag om Kalmar nu?
Det blir positivast.
Nej, men det gjorde jag inte. Jag bara säger att det
alltså,
kan vara positivt.
Två lag måste åka ur ett lag. Ja. Måste kvala. Det kommer liksom, oavsett hur positiv höst det blir.
Men nu släpper vi, ni släppte Örebro här nu. Jag vill ha
två lag som åker ur.
Ja, jag kommer säga då AFC kommer ju lämna oss. Och om Halmstad fortsätter vara så veliga som de har visat de här sista matcherna, så kommer de också få lämna oss.
1-2 Sverige, VM 1990. Halmstad förlorar 1-2 Bayern, 1-2 Häcken, AFC förlorar 1-2 Peking, 1-2 Elfsborg.
Det känns bra, det är kul. Nej, det är det förstås inte. Nej. Som Olle Lundin sa när han landade på Arlanda efter Italien.
Och vad sa Glenn?
Det minns
jag inte. Men alltså AFC och Halmstad. Jag tittade ju på AFC mot Peking första halvlek där. Linus Wahlqvist sa ju efteråt att han hade nästan aldrig varit med om så mycket yte. Och det är ju rätt skrämmande. Det kan man ju lugnt säga. Det såg inte speciellt bra. Sen tycker jag ju att Omar är där. Jag har lite fotboll i sig, men annars är det ju...
Det har man ju.
Ja. Vad heter han? Vad heter ytterbacken i AFC också? Björnqvist.
Oj.
Titta på er här.
Ja. Frimmy då?
Frimmy var inte ens på arenan. Jag sprang inte leta som fan.
Fan.
Men hur som helst, det känns som att alla de lagen har det väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Liksom. Björnqvist, Daniel Björnqvist. Jag tycker han var bra.
Kul.
Men det har inte så mycket att tillägga. Halmstad,
nej, det kommer bli en härlig vår.
Halms.
Som Linn Nordström säger. Nej, men det är klart, men det var väl nästan de två man trodde minst på inför säsongen också. Där kommer det bli jobbigt. AFC räknar väl nästan alla bort som en tokjumbo. Ja, det har man väl inte visat någonting som tyder på någonting annat. Halmstad har ju sin 17-åring, men han kan inte göra så mycket, och mycket tyder väl på att han går i sommaren också. Då blir det väl respass direkt.
Ja, men det är ju ändå ett tag sedan han gjorde någon poäng också. Det...
Andra omgången, va?
Ja, alltså... De gjorde ju riktigt bra första halvlek däremot när de hade Malmö FF på hemmaplan. Sen fick de ju en onödig utvisning, och sen efter det så tycker inte jag att de har visat upp samma spel som de gjorde tidigare. Och speciellt då om man har Haksabanovic som slutar och producerar mål, så blir det riktigt tungt för dem.
Jag gillar hur du säger efternamnet så snabbt för att undvika det här mycket större problematiken. Haksabanovic.
Haksabanovic.
Men jag tycker alltså försvarsmässigt, titta inte på
för att jag pratar så långsamt annars.
Nu har jag lite dålig koll på Häcken-matchen, för jag har inte sett hela den, men om man kollar på Bayern så var det lite individuella klumpiga misstag, och sen så tycker jag väl även att mötet med Kalmar, om man inte nu pratar Halmstad, vi två jättemål, så jag tycker ändå att de har haft rätt så okej organisation stundtals, men de gör ju inga mål.
Nej,
men det saknas ju kvalitet. Det ser man ju på truppen också. Så att det är väl där.
Men jag känner mer att det är mer obalans i AFC. Sen är det klart,
ja. AFC har väl kvalitet på sina håll, men de har en tränare som inte riktigt spelar den fotboll som truppen kanske vill spela. Jag tror inte att det känns inte som det rimmade där från början.
Nej. Ett lag som hypades sjukt mycket inför säsongen med tanke på deras säsong förra året var Östersund. De har efter 9 omgångar tagit, hur många poäng är det?
12 poäng
och ligger 9. Har de floppat än så länge? Förväntade vi inte oss mer?
Det känns som att de borde ha fler poäng. Man får ju ändå lita på den här statistiken. Men alltså...
Ja, det går liksom inte igenom några fler poäng.
Alltså. Tabellen ljuger.
Nej, men vad fan, har de förlorade ju Malmö där.
Hammarby avgjorde dem sent, så att där tar ju en ut varandra liksom,
Men nu får du ju plocka ner det här poplaget som har blivit alla journalisters liksom. Det är ju som Sveriges Tottenham helt plötsligt. Alla ska sitta och
jag ska säga att jag tycker att det är märkligt att Potter inte har kunnat på ett naturligt och effektivt sätt få årets värvning Bertilsson att fungera i laget. Ja, men det satt vi här och sa.
Men det var nog med, ja.
Nej, han är ju en bra spelare.
Jag
sa
Kirpic, så att jag inte alls.
Det var ju någon som mejlade in som drog Bertilsson.
Sen att jag är heden i behåll här.
Ja, verkligen, Kirpic är en kanonvärld. Ja, men det är ju försvarsspelet som är problemet. Det är ju det han
Och att Bertilsson sitter på bänken. Att man inte kan, men det är slaget är ju så samspel, alltså, och sen, ja, jag vet inte om det är likadant så här, kan man som de här övriga allsvenska lagen då läsa av dem bättre? Nej, det jag tror inte att det är problemet heller. Jag tror bara att de har haft problem så här inledningsmässigt att spela den fotbollen som blir effektivast för dem.
för mig är det ett bristande försvarsspel. De är inte tillräckligt skickliga i försvarsspel. De är jätteduktiga när de har bollen och spelar runt och så här. Och så länge de har mycket boll och folk väljer att sjunka lågt mot dem, så funkar de som typ Norrköping i kuppen. Men när de inte har det och, väljer, och de andra spelar boll, så har de oerhört svårt. De har klart sämre defensiv än offensiv, i alla fall enligt mig, och det är väl därför de släpper till de där målen. De släpper 4 mot Elfsborg borta, 2 väldigt väldigt sent. Det är Lasse 2 gånger. Hamad pratade om det i podden senast också, att man liksom, ja, spelar man boll och kör och stressar dem och sådär, så då är de inte lika.
Jag håller inte riktigt med att de ska vara så dåliga. De hade jag säger inte att de är mot Malmö jättelänge.
Men jag säger inte att de har det sämsta försvarsspelet. Men
du säger att det där problemet ligger.
Ja, det är där problemet ligger, och det är därför de inte är högre upp, tycker jag. Och då borde man kanske ha byggt en annan försvarslinje. Jag vet inte. Ni kanske inte håller med mig.
Nej, men jag kan köpa det. Sen blir det väl också extra, när du ska ha ett bollförande spel, då blir man ju alltid extra sårbar försvarsmässigt också. För att du tappar bollen på fel platser liksom. Så att, köper det du säger.
Tack! ska vi ta lite fråga, eller?
Det låter bra.
Ja. Kristinsson. Kale Duper. Kristinsson lämnar förmodligen i sommar. Visst, han varit svag i år för ojämn. Hur löser målvaktsfrågan i Bayern? Plocka in en dansk.
En dansk? Ja, det snackas väl om Per Hansson nu. Som sitter på bänken och vill hem eventuellt. Det hade väl varit en bra lösning.
Kan inte Paulsen vara målvakt också? Kan man säkert fixa.
Jingblad. Jävlar vad de rensat efter Jingblad. Satan vad fort det gick. Vad flög ut människor.
Ja, skickar spelare tillbaka och hit och dit. Och använder den här konsumentklausulen som man har. Bäst, hur länge får man lämna
tillbaka? Köpt idag,
ja. Exakt.
Ja, det är bra.
Anton Nordqvist, hur länge får Haglund sitta kvar? Tar Tobias Lindroth över?
Vilka möter Elfsborg här nu framåt?
Ja, men är det inte det här klassiska svensk sommaruppehållsskifte?
Jönköping i så fall.
Alltså, känns det inte som man håller ut tills det blir uppehåll och sen så gör man det? Det är klassiskt svensk långsiktigt tänk, de ska få lite tid.
Nu har de Jönköping södra då med Haglund och Häcken med Haglund. Och om Göteborg
också. Om de har råd att sparka honom. Det ska man också kasta.
Var det mot alla pengar då? Alla Ellos pengar?
Nej, Ellos pengar är borta. Lin Nordström börjar handla på Gucci istället. Så den katalogen försvann.
Men
kan ni se Tobbe Lindot plocka över?
Ja, absolut.
Ja, känns det bra.
Det vore kul. Ja, men man vill ju ha
vill ta över Mjällby så kan han väl ta över Elfsborg.
Ja, exakt.
Rent sett till Hammarby som oklart kort i år, skriver Daniel. 1-1 mot Malmö till exempel. Blir det en topplacering eller botten?
Vilket lag sa du?
Hammarby.
Ja, men vilket härligt ansiktslyft som Mikkelsen har kommit in här och gjort med detta grönvita lag. Eller hur?
Ja.
Så, det är absolut ingen toppplacering, men bättre än på många år tror jag.
Ja, jag tror på mitten. Lugnt och tryggt, och så får de lite tid. Jesper Jansson kan förhoppningsvis komma överens med Mikkelsen om hur man ska bygga den där truppen nu, och så blir det bättre på sikt.
Absolut.
Advenso 87, han ser framtiden ljus ut för Djurgården.
Det beror på, den omedelbara framtiden är väldigt ljus, men sen när Kim Isak och Jonas Olsson slutar, då återstår ju återigen att göra om hela den där truppen och hela bygget och hela spelstrategin och vem som ska vara speluppläggare och hur man ska agera taktiskt. Så att, så länge de är kvar i år och nästa år, så ser det helt plötsligt ganska ljust ut. Sen ska ju Gustav Engvall, hans kontrakt går ju snart ut. Vad händer då? Kommer de ju få en annan anfallare? För om man ser det offensiva spelet nu, Kim ligger ju bakom allt, men det är ju Gustav Engvall som avslutar mycket tillsammans med Mange Eriksson såklart. Så att, jag vet verkligen inte hur framtiden ser ut. Nutiden ser ju bra ut.
Såg ni halvtidsgrejen där, Jönköping och Djurgården? De omklädningsrummen de visade ju från Jönköping. Det var en liten bänkbit där Mange Eriksson satt helt själv, och det var sjukt roligt. Och därför jag började skratta när jag pratade. Jag vet inte varför jag fick den tanken, men han såg helt ensam ut. Han satt där och tjurade, för de låg under med 1-0, och sen så gick han ut och äta det direkt. Så att, kanske bra när Mange sitter på den lilla träbänken.
Fan vad ni snöar in på Mange alltså.
Fan vad han kan
snöra. Det var sjukt rolig bild alltså, för er som såg det. Ja, det var kul. Jesper Fjärås Ulen. Vilket av krislagen IFK Göteborg, Elfsborg, Halmstad och Örebro kommer vända uppåt först?
IFK måste ju vända uppåt på något sätt. Alltså det känns som om de bara inser att de ska spela lite cyniskt, så finns det mycket kvalitet där. Så att jag tror att det kommer komma en punkt där de kommer enas om det, och så kommer det gå ganska bra.
Men känner du att de har kvaliteten för att, alltså kvaliteten i truppen för att vända, eller behöver de göra något samma?
Jag tycker de har kvaliteten. Om de spelar ett mer cyniskt spel anpassat till de kvaliteter de har, så tycker jag att de har kvaliteter för att ligga bättre än i botten av tabellen. Så är det ju. Sen om de ska spela det här spelet som de har en slags ambition att komma till, då behöver de göra ganska mycket. Plus att de ju förlorar 2 av sina spelare. på utlåningar snart. Så att det finns ju saker att göra. Det är alltså rent sportsligt är det ett katastrofbygge.
Ja,
men det beror ju också på att ekonomin är katastrof.
Och att Mats Gren är där, eller?
Gillar Mats Gren. Ja. Men han har ju, vad han fått att spela med, han har ju inte haft det så lätt att göra. Alltså ekonomiskt har han inte haft så stora resurser. Sen de här inlåningarna är ju så kortsiktiga så det finns inte. Så att man undrar ju verkligen vad den långsiktiga tanken är. Hur tycker han att IFK Göteborg ska uppträda om ett år? Vem ska ens träna laget då? Allt känns ju osäkert.
Men om Sebastian Nordgren är inne på frågor om Elfsborg som har varit på här mycket om hålen i backlinjen och sådär. Vem ska täppa till dem? För mig känns det, jag har ju pratat om det här i, jag vet inte hur många poddar jag drog upp den här gamla Elfsborgsbacken, så var det. Det känns ju som att de behöver något nytt i centrallinjen. Det är väl inget snack om saken att de behöver antingen på mitten eller i försvaret.
Anders Svensson spelar ju mittback där snart.
Ja, du tror att han kommer till.
Nej, inte omöjligt.
Det kan gå så pass långt alltså.
Ja, men om man är med och tränar nu, hur långt är det då? Anders, kan du lira på lördag? Det
ska jag gå in som mittback då?
Ja, och sluta som mittback.
Ja, de skämtade ju om det går. Westberg och Haglund, han sa att han är med från start. Och Haglund bara, ja han går direkt in och bla bla bla. Och sen så, ja.
Säg inte att jag tror det, men jag skulle inte bli jätteförvånad.
Ja, vi får se. Ja, det är inget som jag går igång på.
Nej, det är ingenting du går igång på.
Fan vad tarigt sånt här. När man måste liksom ta in gamla profiler och stärka upp lag.
Går du igång på Niklas Eliasson då?
Ja, det gör jag.
Varför då?
Ja, men jävlar vad han har presterat och gjort i många matcher i rad också. Stod ju för båda assisten här när de vann nu senast. Och jag tycker absolut att han är ett namn för U21-truppen och jag tycker att han både är mogen och rolig att se på fotbollsplanen. Så att det går absolut igång. Alltså verkligen, Norrköping överlag. Jag tycker det var jättekul. David Moberg Karlsson fick chansen från start och gjorde det uppe på topp. Och även för att han gjorde några mål så hade han flera målchanser och han gjorde det stökigt för försvaret. Så jag tycker att Norrköping inne i en in i en rolig period, även ifall de inte briljerar alltid i sitt spel, så har de tagit viktiga segrar på slitet. Och kanske är det laget just nu i Allsvenskan som har flest unga spelare som skulle kunna vara aktuella för en U21-trupp.
Håller du med?
Ja.
Tack.
Det var inte svårare än så.
Nej.
Jag tyckte de var bra mot AFC, men så också, klart det är jävligt stora ytor också. Och så mötte de ett Kalmar som saknade 10-12 man.
Men det är också sådana matcher som man ska vinna. Och det är
den klyschan gillar vi.
Ja, men det är ju så.
Ja.
Alla klyschor är bra klyschor.
Ja. Ja.
Vad kan vi förvänta oss nu när det gäller AIK och IFK Göteborg, den matchen och den utredningen? Kommer de liksom gå ut med namn och sånt där avslutningsvis?
Men
tror du att det kommer ske snabbt eller kommer det här ta tid?
Jag tror att det kommer, jag tror att efter derbyt så tror jag att den spelare som man tror har varit den som blivit utsatt för påtryckningar, Kenner, det skulle förvåna mig om man inte pratar med media, det skulle förvåna mig om man inte då berätta lite. Jag tror att någon i AIK kommer göra det snart. För att det, är liksom, det kommer vara så mycket spekulationer om vem det är. Så att det är nästan bättre att, när det känns bra för alla och familjer och allt runt omkring, att man går ut och säger det. Det tror jag är bäst för alla. Det tror jag de kommer göra ganska snart. Sen får vi se den här andra AIK-spelaren, den före detta spelaren. Där handlar det om att hitta bevisning. Gör man det så kommer hans namn också komma ut.
Om han inte åker dit, har man, vi säger att inte gör det liksom, efter allt det här som har hänt och instämma, då är det ju fruktansvärt samtidigt, är det inte det?
Ja, så är det ju, men samtidigt så är han väl ganska landsförvisad då i praktiken, för att jag tror att han kommer få svårt att beblanda sig i fotbollsmiljöer i Sverige då i alla fall, för att hans namn kommer ändå alltid vara förknippat med det här. Sen är det ju inte helt liksom, jag skulle inte ta gift på att de lyckas fälla honom, alltså det är ju komplicerade processer det här och det är en bra bit till fällande domar.
Men det här kan ju å andra sidan borde kunna innebära att vi i framtiden slipper många sådana här liknande fall. Att de kanske skiter i Sverige efter det här.
Man hoppas att de blir lite rädda för att de vet att det blir så offentligt.
Ja. Mm.
Samtidigt så tror jag att det är lite naivt att tänka det också. För att alltså, dels så kommer svenska folket och fotbollsälskarna, man märker när man jobbar på tidning att folk är ganska, det är en kort period man är intresserad av ett visst ämne. Om det fortsätter ganska lång tid, då tröttar man på att läsa om det och då kommer det också lamporna så sagt i liga slockorna kring det. Men jag hoppas att de verkligen kommer kunna stoppa det här, för att det är ju en förtroendefråga som är så enormt viktig för fotbollen, samtidigt som jag tror att problemet är så sjukt mycket större än vi någonsin kan föreställa oss.
Ja, vi ska snart runda av. Det blir en fråga till och den handlar om Hammarby. Joakim Nyberg Kempe, Bayern behöver vara en anfallare i sommar, vad finns för alternativ? Han drar upp Sander Svensson i Molde. Har ni en alternativ till Bayern? Eller behöver de vara en anfallare? Tycker ni att det räcker med Padibba? och Khalili och Paulsen och
kul för Hamad att han fick Romulo. Göra mål. Tråkigt att han blev skadad.
Han gjorde två, ja.
Ja, men man undrar ju om både han och Persson undrar hur länge de blir borta. Mm.
Men de behöver en anfallare.
Så det var inte svar på frågan, ja.
Jag tror att de kommer, alltså Mickelsen kommer väl göra om när fönstret öppnar.
Ja, ja, absolut. Det har han ju väl flaggat lite för.
Ja, han är inte nöjd med dagens start. Det var jag ganska ärlig med. Mm. Nej, men sen det här när man ska hitta namn, det kommer bli någon norrman vi inte har så bra. För vi tittar inte på så mycket norsk fotboll. Någon dansk som vi inte har sett så mycket av. Eller, liksom, eller någon afrikan som någon hittar någonstans. Mm. Det är så jäkla svårt. Det är inte som i Premier League när man kan säga. Han känns lämplig för Manchester United, för det finns 10 att välja på. Här finns det ju 200 att välja på. 199 av dem har vi aldrig hört talas om.
Så, att det, så. Ja, det är svårt. Svårt att svara på. Ja, men ja, det är klart de behöver en anfallare till.
Ja, vi får se. Nu blir han Sander Svensson, 19 år i Molde. 3 mål på 8 matcher. Jag har ingen vidare koll.
3 mål på 8 matcher?
Det är någonting som Bränning kan scouta till nästa podd.
Det löser vi. Du finansierar resan så lämnar jag en
vi kanske ska ha som gäst här.
Du har inte råd att åka till Molde själv?
Nej, det är kämpigt. Är det?
Och se deras match?
Nej, mycket nu.
Ja. Ja, men tack för idag. Vi är tillbaka nästa vecka igen.
Hej då.